kor till ett extra till det paragraf rensgel till det kurensisain deb till det kurensisain gare. Redan tidigare under veckan skulle Arnbjörn ha jobbat sin sista dag på Kalopstätten, den sista mannen i Paris, men en bisarr slump kom honom att snubbla över en anmärkningsvärd upptäckt. Hans favorithusdjur, en tam dovhjort, som hette Huvudet, hade under nattens gång gjort intrång i teterchefens glasmonter innehållandes socknens största pappersvalla och förtärt länsarna. Den i vanliga fall från teterchefen hade inte försäkrat åbäcket, vilket kom honom att i skyndsamt trav och då höll dilska ringa ett överlagt telefonsamtal fröken, giv mig enast Heinz smugglings- och diamantförfalskningsbyrå. Röt han nästan omärkligt skärad av situationen och satte sig ner. Heinz samtidigt, utanför dörren, stod Arnbjörn endast i klädd tunika. Handen vilade på dörrknoppen till teterchefens rum, där ett chockerande samtal pågick Heinz. Upprepade teterchefen är den inkompetenta växeltelefonisten, en sjuksköterskeutbildad schimpans. Återigen kopplade samtalet tillbaka till chefen för Helmuts jodlings- och diagnosgestaltningsplym och jag, Helmut Heer. Svarade ägaren Helmut Grossens trumf och slängde upp fötterna på sin sekreterares rygg med ett förmätet grymtande jag söker Heinz Flaschenbrüsch, exklamerade teaterchefen koleriskt och drog våldsamt i sin slips. För våldsamt visade det sig, eftersom slipsknuten, en större östpolsk löpsnara, brast under den oerhörda påfrestningen, Helmut, ja, brölade Herr Grossens trumf och tillade i falset. Mitt var svunschen semisch stören. Teterchefen muttrade och antog en snorkig uppsyn, varefter han replikerade, mein papirens wallen hast benjeten. Vad besaltisch protektionsudisch för, wenn alle meine dinge ist werden. Herr Grossens trump fundrade först vad det var för slags mental sjukhusmannen i luren ringde från, men svarade färvilt, jag skall se hen was ich gören mittras. Ej jagen till stoffs in väg. Vänten se tålmodig. Teterchefen slängde frustrerad på luren samtidigt som Arnbjörn tog sig för pannan. Var skulle han hitta en så stor pappersvalla på den korta tid det fanns att tillgå innan agenten anlände? Men så fick han en idé. Han hade läst i Origami för bläckfetta idioter att den kände mastodont papperskonstvikningsmästaren Jaroslav Pappersvikaren, trombonski vid University of Paper Folding and Frenology i Bratislava var på besök i staden för ett pappersproduktsymposium. Kanske kunde han ha svalor med sig. Med ett förtjusande språng flög Arnbjörn ut genom fönstret. Under det att han svävade majestätiskt över fönsterbrädet såg han på gatan någon stjäla hans bil. Stopp. Han hann rita innan gravitationen över vandrörelseenergin och trottoarens medelmjuka asfalt varmt tog emot honom. Vacklande försökte han följa efter biltjuven men ramlade rakt över en enorm agent i svart överrock som låg och sov utanför teatern. Svärande föll Arnbjörn återigen huvudstupa mot asfalten och landade denna gång i en vattenpöl. Agenten, som vaknat, reste sig och sade lent, Arnbjörn, förmodar jag. Arnbjörn torkade sig i ansiktet och reste sig mödosamt, jo, svarade han karskt. Agenten räckte fram en halvgräddad brödlimpa och sade sig ha en infängslad invitation till borgmästarens residens i form av en rundsten. Förundrad tog Arnbjörn emot stenen. Min bil. Mindes han plötsligt, varpå med skrikande däcksagda fordon avgick från platsen. I samma stund rundade agenten av konversationen med att klubba Arnbjörn hårt i huvudet med ett brännbollsträformat föremål. HNNGGK, sa Arnbjörn innan mörkret slöt sig runt honom. Helmut hade under tiden kalkerat av sin nästa namnesautograf och låtit underteckna ett kontrakt han tyckte kändes onödigt att själv stå för. Det löd. Käre Svensson. Jag låter med detta meddelande göra känt att hela min förmögenhet från och med idag ska investeras i företaget Helmuts jodlings- och diagnosgestaltningsplymo. Lösenordet på banken är. Upp med händerna, det här är ett rån. Kombinerat med framräckandet av det medföljande handeldvapnet. Men, och detta är viktigt, tag kvitto på allt du tar ut. Med pengarna säkert nedstoppade i svarta plastsäckar ska du sedan rusa till börshuset och utan eftertanke investera allt i ovan nämnda företag. Med vänlig hälsning Heinz Flaschenbörsleg Diamant förfalskare, glad i hojen stoppade Helmut kontraktet i en pappersbehållare av kubetyp och traskade iväg mot den bostad i vilken Heinz brorsum, Dunderbänk 3 innehavandes teckningsrätt för samtliga av sin farbrors bankkonton, och skötte där in kubetet under dörren punkt samtidigt, vid ett pappersproduktsymposium i Bratislava, satt Jaroslav, pappersvikaren, trombonski och vekpapper till omgivningens förnöjelse. Tusan, jag är ju på toppen av min karriär, och på fel konferens dessutom. Det saknar mig på pappersproduktsymposiet i Rotfruktshofen under den huvud. Eller var det pipit om Surales? Bäst att försäkra sig om vilket, sa han, och vecklade ut sin karta över centrala Kapstaden. Den hade varit vikt, som i fältornet i solnedgångset genom ett smörpapper, men liknade nu mest en utvecklad karta. Han studerade noggrant Borgatans krökning runt Diamantgruvetorget med statyn över den kända hästhoppningstränaren Wim, förslavaren, van de Bruiten Topvergran, när han plötsligt ominde sig konferenskallelsen vilken han hade vikt i form av en neutrino. Välkommen, pappers- och kartongälskare av alla upptänkliga avater till Vlakaloniens huvudstadssmyckrig kvetiers sklåd. Passionerade den påtagligt nervösa symposiordföranden plötsligen ut i skäradfalset och harklade sig. Vlakalonien, tänkte pappersvikaren och plirade på kartan. Nej, det fanns inte, inte i Kapstaden åtminstone. När han tittade upp hade talaren lagt fram ett pappersark, där det i ofattbart komplicerade mönster framträdde en kod. Det undgick emellertid Jaroslav. Han vek istället ihop det till en tjusig kräppåse och gav den till sig själv i present. Arnbjörn vaknade upp i grevinan Burkfusts gamla jordkällare. Huvudet verkte och en ojämnhet i hårbotten han inte mindes hade funnits tidigare fanns nu definitivt. En otroligt liten dörr stod på glänt i andra änden av rummet, men en golfbolls olägliga belägenhet på det blankbonade matsalsgolvet bortom dörren omöjliggjorde för Arnbjörn att se matsalens övriga innanmäte. Han staplade fram mot dörren och lade sig på mage för att se bättre. Plötsligt rullades golfbollen undan av någon, som mätte halvan en decimeter hög, inräknat hatten. Kom in! Utrumpetade han och bugade sig så djupt, att det var nästan löjligt. Halvvägs igenom den lilla filurens mycket imponerande bungning var Arnbjörn redan på språng och kastade sig handlöst mot öppningen i hopp om att krympa lagom mycket för att inte fastna med huvudet. Hans förhoppning kom på skam med en rejäl portion bister verklighet. Oj! Yttrade han, var på väggen, som var av papier-maché och frigolit, kollapsade elegant och med ett lätt förnimmande av gräslök i bakgrunden, gjorde Arnbjörn sin sedermera legendariska sopp ur sin forna fångsel. När hände senast något så ofattbart mytomspunnet? Jo, 2 dagar tidigare, på samma plats, fast längre till vänster. Där en raserad tegelmur minde om Ragnfager den fordom inspirerade, som nu satt vid ett mycket litet bord mitt i matsalen. Ohoj! Ropade han i en ännu inte avslutad mening, varefter han påbörjade en ny. Ja, hej hej, svarade Arnbjörn och tog sig mödosamt till en stol. Ragnfagers nya mening nådde honom nästan till knäna, vilket kändes rätt absurt. Var är vi? Frågade Arnbjörn insiktsfullt och satte sig mitt emot Ragnfager. I fängsligt förvar, svarade Ragnfager. Ja, men då så. Konstaterade Arnbjörn och bröt en bit av bordskivan i 4 jämnstora bitar. Pappersvallan. Tänkte han plötsligt högt. Jag måste ut. Tänkte han sedan lite högre och Ragnfager bleknade. Det går inte, stannade han och började treva efter något i innerfickan, som liknade en larmknapp. Som en tiger kastade sig Arnbjörn över honom och slet åt sig fickan sin anmäte samtidigt, som han med vänster hand gjorde sammalunda. Ragnfager yllade, som en medelmåttig vargimitatör, och tryckte på en knapp under bordet, invid vilken texten, superlarm, stod skrivet på en tejpbit. En lucka i taket öppnades med ens, och en kolossal megafon sänktes ned framför Ragnfagers mun. Hjälp! Köpte han i närmare 7 sekunder, vilket gav Arnbjörn gott om tid att bakbinda honom och fly genom ytterdörren punkt ute på vägen stod, skumt nog, hans bil. Sätena var helt nedlysade med falska diamanter och vid gaspedalen låg en dunk polsk hembränd vodka. Nyckeln låg, som vanligt, på förarsätet med en kvarnsten som nyckelring. I handskfacket hittade han dessutom en halvätten skinksmörgås och, dessvärre, den andra halvan av glänsarna. Mot bilens framhjul stod lutad en papperssymposieinvitation till Vlakalången. Arnbjörn plockade med darrande hand upp invitationen och läste högt för sig själv. Bland talarna finns Jaroslav Trombomski från Bratislava och uppfinnaren av kallsbyxetekniken, Klotvet, Klotet, Klotolf. För blott 350 vlakaloniska kanonrubel kan ni dessutom erhålla en behändig pappersvikkantstillplattare i Dejebombasin samt icke mindre än 48 kartonger med Adolfs finaste A4. Tveke mycket. Kom till Vlakalonien. Arnbjörn intog förarsätet med en känsla av upprymd fällhet, stampade gaspedalen genom bilens genomrostade aluminiumfoliegolv och såg bilen falla sönder omkring honom. Hur skulle han tänka innan sätet sköts upp genom det trasiga taket, medförandes både Arnbjörn och diamantförfalskningarna flera hundra meter rakt upp i luften. Jag tror jag slår ihjäl mig, skrek han sen, och landade på ett högfjäll i närheten. Diamanterna gjorde likaledes, fast ett faset slipat exemplar föll ner på bergstoppen intill. Med ledbruten hållning försökte Arnbjörn ta sig på fötter då han plötsligt såg, intill hängbron över till fjällhotellet, Hotel Dumont, på Granberget, en skylt med texten Internationella kriminella världs- och hälsoorganisationens årsmöte. Välkommen! Som var uppspikad på en annan skylt, med texten Säkerhetspolisen. En pil visade åt samma håll, som en mängd fotspår ledde, kantade av tappade kloroformtrassor och gamla avlagda knojärn. Spåren ledde över bron. Heinz Flaschenbrüchs brorson, Dunderbent, hade just avslutat sin femte flaska Gugter på Higlamlock Vahisky, då något sköt sin under ytterdörren. Pengar, tänkte Dunderbent, notoriskt skuldsatt fattiglapp, och slet med vanhand åt sig sina tofflor. Brevet gjorde honom missnöjd redan innan han plockat upp det. Inget frimärke, muttrade han. För tunt för miljonbelopp, konstaterade han dessutom, men kom sedan att skina upp när han betänkte möjligheten att det kunde vara en check eller annat värdepapper. Han läste brevet under taklampan och öppnat för säkerhets skull, med dokumentförstöraren, Strimlo, surrande i andra handen. Revolvern putade under kubet pappret och fingret rarade på Strimlos destroy-knapp när han med svettnystrande panna fumligt öppnade kubetet med sin näsa, vilket tog tid. Efter att ha läst det slödiga innehåll nogsamt, tog han pistolen, vred den snett bakåt och läste brevet återigen. Därefter firade han av en salva i riktning mot väggen bakom honom, vilket gjorde att en oljemålning överslaget vid Vlakaforsen fick ett dekorativt hål just där general Svinis gespettade sig i näsan med sin dubbeltippiga muskett. Var laddade jag plastsäckarna? Muttrade han, hittade dem och stoppade ner dem i varandra. Sedan stegade han mot kastilianska enskilda fettbanken med puffran i näven och fjärilar i magen och kolibrier i en ask i väskan. Visslandes på Untergrossa Fenlaj-fetisch drog han upp bankdörren, skred fram mot kassalucka 4 och knackade med revolvern mot säkerhetsglaset. En uppenbarligen lätt hysterisk expedit på andra sidan, kört för förrat. Rån! Och kastade sig på larmknappen under disken. Dunderbent reciterade muntet lösenordet, samtidigt som han pekade med sin fina pistol mot den vätskrymda kassörskan. Upp med händerna, det här är ett rån, log han vänligt. Kassörskan lugnade sig ett ögonblick, lade en mycket stor bunt skvadonska smörskilling framför honom och tryckte på larmknappen en gång till för säkerhets skull. Dunderbent började fylla plastsäckarna, medan ett irriterande högljutringande fyllde lokalen. Bäst att pallra sig härifrån så inte börsen hinner stänga, tänkte han och hastade iväg. Utanför banken blev han nästan nedsprungen av en poliskonstapel som ursäktade sig, borstade av honom, räckte honom den plastsäck han tappat och plockade upp en lös sedelbunt som ramlat ur, försiktigt. Den kan falla i orätta händer, varnade konstapeln och skyndade in i banken. Dunderbent släntrade över torget till börshuset. Poten gled upp, och han kunde se kontanthandelsdiskens guldinfattade yttre samt dess mindre imponerande plastinfattade inre. Beslutsamt, med revolvern alltfort i ett stadigt grepp, rusade han fram till disken och skrek: "Alla aktier ni har i Hagbards välling och dynamit förvaltningsland då." Fröken Ahlgren i disken fumlade med fingrarna i kattopäcket och hittade snart den efterfrågade aktiestocken, 500 000 aktier. Faktum är att ingen någonsin köpt aktier i det här konkurshotade enmansföretaget. Är ni säker? Dunderbent mindes orden, utan eftertanke, och svarade så snabbt att orden snubblade över tungan. Joa. Fröken Ahlgren tog emot plastsäckarna och konstaterade snabbt att växelkursen mellan smörsskilling och alla andra valutor stod i flera tusen mot ett. Ni kan endast köpa 4 aktier, herrn. Jag öppnar ett repokonto. Dunderbent kliade sig i huvudet. Något var fel. Hans obefintliga slutledningsförmåga skrek åt honom: "Köp! Köp!" Men vad han själv skrek var: "Kryp! Kryp!" Kassörskan konsulterade förvirrad sin parallell och hittade snart ett nästan helt bortglömt språk, tvärfinska, där "kryp" innebär "investera vänligen mina pengar i det framgångsrika företaget vi nyss pratade om." Hon överräckte de 4 pappersarken med texten "Det framgångsrika företaget vi nyss pratade om AB, ett aktieklass 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 gratulerar till ett uselt köp och välkommen åter. Dunderbänkt vandrade stolt därifrån, pank och nyvården börshaj. En bit därifrån satt, uppflyen på en stämmur, Heinz Flaschenbrusch, och såg hur hans brorson med lätta steg kom emot honom. Dunderbänkt såg oförskämt på sin farbror och viftade med pappersarken, titta. Jag gjorde precis vad du ville. Körde han, vad förslag? Frågade Heinz och anade ugglor lite varstans, ditt brev. Förklarade Dunderbänkt. Som jag glömde kvar hemma, jag har inte skrivit något brev. Fräste Heinz och hoppade ner punkt samtidigt bröt sig Helmut. Lillfingret mellan Ben gick av när han krossade fönster utan han hållit i händerna. Ljudlöst klättrade han in genom ditt hål, där tegelstenen nyss passerat, och befann sig snart i Dunderbänkts kök. Där brevet fortfarande låg på köksbordet. Helmut låg och rafsade åt sig kubetet. Därefter ringde han polisen. Pappersvikaren reste sig upp. Nej. Vad gör jag här? Utan att svara rusade ordföranden fram mot honom och skrek, se här. Och viftade lyriskt med ett tillvattna jökul i hoppvikt visitkort. Jaroslav knuffade bryskt undan honom och gick mot utgången. I receptionen stoppades han av ordföranden, men det är Trombomski. Var inte så oresomlig. Vad tar det åt er? Trombomski sneglade illvilligt mot den spydiga ordföranden, fet och ful var han, luggen klippade mot pannan och klumpfoten släpade när han rörde sig, bortbyttingen, jag går nu, till er förvåning. Snäfte Jaroslav och tog kräckpåsen ur sin innerficka, skrynklade ihop den och stoppade den i ordförandens näsa. Adjöken. Väl utomhus fann han snart ordförandens tjusiga bil. Nycklarna satt i tändningslåset och Jaroslav i förarsätet, vart var det jag skulle? Försökte han omina sig, men kunde inte. Han backade rakt in i konferenslokalen, laddade i fyran, mullrade över ordföranden och körde i riktning mot matsalen, där supen just gick av stapeln. Det hade utlovats humershoppa. 238 humrar hade införskaffats, men då köksmästaren var frånvarande från solog i lektionerna under större delen av skolgången, hade han köpt kanarifåglar att livnära humrarna med istället för de sedvanliga vita mössen. Resultatet hade blivit en fadmustubning med fåglar istället för möss, medan humrarna kröp hungriga ut genom fönstret. När Jaroslav kom brakandes genom franska paviljongen och svängde höger vid iranska hallen på två hjul, såg han en jättelik förrymd representant för skalljurssläktet, som var i full färd med att spela piano för förundrade konferensdeltagare. Trombomski skenade rakt igenom pianot, med förandes humören på sin lilla löjliga pall, fastkillad i grillen, mot lämplig god. köpt han och få rostad puntaren björn blirade klämtroget på inbjudan. Det var dit att åka på konferens, tydligen. Han fingrade på diamanterna, blickade bort över bron och bestämde sig för att omsätta dem i mat på fjällhotellet. Bron, en undermålig fallfärdig historia i balsaträ och lingorn, stod i ljusan låga, men ormbjörn sprang ändå rädd ut på den. När han hunnit halvvägs var han oväntat över. Bron var en illusion på något myskovis. Men fjällhotellet var verkligt, och fram till dess hade det sett trevligt ut. Fram till dess. Fönsterluckorna slog i vinden, flertalet rutor var inslagna och delar av taket hade byggts om till att hysa skytteluckor. Dörren syntes inte till. Ormbjörn steg in genom dörröppningen till utedasset och letade. Där fanns ingen mat, men väl en jukebox. Handlade en 25-öring, en 25-kilosöring och 25-öringar i jukeboxens myntinkast och tryckte på melodin 17 popplar i ett proppkjul. Vilken började dona över nejden. Medan han rytmiskt triggade till 711 delstakten, vaknade gästerna på hotellets övre plan, far nere om. Undrade, knojärnet, Ulksson, och steg ner från sin bädd. Han ställde sig i givakt när, chefen, Skurklund plötsligt bröt sig in genom väggventilen, ja, hörde noje. Utbrast han med dosset vanliga kurates. Från dasset. Han pekade med kofoten mot hemlighuset, som stod ute på gårdsplanen, och ropade till sig de övriga deltagarna av organisationen. I samlad tropp marscherade de ut genom fönstret. Nedanför fönstret låg en kolossal alligator, och sov. Den ägdes av intendenten Algot Johansson, bördig från Borås, och kusin i näst sista giftet med grevinan Burkstuts. Chefen landade i bestens i rikt uppspärrade gap. Men lyckades ta livet av sig innan. Modstulna, utan tydligt ledarskap, utnämnde organisationen, eller Bovén, till ny chef. Sedan åt alligatorn upp honom, någon frivillig chefsaspirant. Frågade knojärnet. De övriga skruvade på sig, ja. Svarade den klämt begåvade sprängdags hans. Cheferna blir bara öppna ju. Med dessa ord rinnande fjärronen traskade han kavat runt på alligatorns rygg. Helt förjättandes åt vilket håll käftarna riktades, vilket var hans sista misstag i livet. Ormbjörn hörde skrik och reptilkesps klapprande från huvudbyggnaden till vänster om honom, och kikade taktstampande ut genom det lilla fönstret i uthusets kortaste väg. Ett stort antal pugilister och ogärningsmän befann sig i ett organiserat kaos strax framför hotellets port. Uppenbarligen var det i knipa, samt tilldelar alligatorkeft, undsättningen är nära. Skrek han korkat, och kastade sig ut genom den förinsläppande av ljus ur väggen utsågade öppningen. En tung glaskiva, som täckte öppningen fragmenterades med den påföljden, att dess beståndsdelar spreds över gräsmattan i ett slumpmässigt mönster, tätt följd av ormbjörn, som landade på en av skärvorna, aj. Köpt han enkligt, och tröstade sig själv. Då plötsligt, som tjuten ur en medelstor knallpulverpuffra, en enorm grevinna kom rusande över gräsmattan, skrikandes, nu du! Och vevade med en handväska fylld med stenrakt i huvudet på alligatorn, som skamset kröp in under hotellets stentrappa, tag nu fast honom. Röt hon, och pekade med vänster hand mot den bland glaskrossets pratlande ormbjörn, som förgäves försökte sluta pratla. Med idog frenesi och mangran uppslutning följde rövarkonferensens deltagare grevinans uppmaning och tog ormbjörn omsorgsfullt fast, varpå det sjöng sin kampsång, hurra för fru Burkfust, hurra för varje bo, heja hejdlös kymnadslust, heja och den man, som just besmög oss utan lov. Nolandes släpade din stackars ormbjörn i hotellet och slängde honom i rummet 119, pentry, sovalkov, dusch och chokladbit på huvudkudden. Dörren låstes automatiskt, och en trevlig röst förklarade att nyckelkortet låg på skrivbordet vid sängen. Minibaren var fullt utrustad samt att personalen närhelst den själv önskade fickade, jag är fången. Snyftade ormbjörn uppgivet, och slog upp altan dörren på vid gavel, bar ut en stol, och satte sig i fjällsolen med en pina colada i vänsternäven. Högernäven tränade stensax på sig punkt Burkfust mös förnöjt, äntligen kan man pusta ut. Skojade hon, och tvang resten av rövarfacket, att skrata högljutt, tyst. skrek hon ursinnigt. Hopen teg panikslaget. Armbjörn måste tvingas avslöja allt innan vi matar in koden i datorn och alligatorn med honom. Pappersvikaren stannade utanför fjällhotellet. Kan det vara här konferensen hålls? Tänkte han och klev ur bilen. Receptionen var tom så när, som på en munkavle försedd poter, ursäkta, men hålls konferensen här? Spårade han, men fick endast ett nickande och ett MMMRFF till svar. Pappersvikaren tackade, greppade portföljen och stegade iväg mot vad han förmodade var trappan till konferenssalen när plötsligt en beväpnad man öppnade en sidodörr. Mannen bugade sig, är ni pappersförfalskaren, Trobonov? Ja visst. Sa pappersvikaren och tänkte att mannen hade sagt fel, bra. Den här vägen. Han tog tag i pappersvikarens portfölj och visade vägen. Det gick genom en vilt pipande metalldetektor in i ett blyplattret tapetserat rum, där 12 övervakningskameror följde alla rörelser. På ett löjligt högt bord mitt i rummet stod en skallmodell av en byggnad väldigt lik slottet Chateau d'Erik Gris. En mycket liten dam satt helt skymd bakom modellen. Runt henne stod en större mängd gråhuggna gestalter, hör upp. Röt damen punkt på våningen ovanför höll Armbjörn, som bäst på att utforska romserviceutbudet, medan han försökte lista ut vilken knapp som reglerade sängens huvudända. Han tryckte på en stor röd knapp med texten, tryck inte HR. Snälla. Armbjörn kände hur sängen började röra på sig för att blotta en lucka i taket, märkligt nog. Han började stapla möblemanget på annat möblemang och slängde ut allt genom fönstret. Varpå han stående på händer öppnade luckan med tårna för att till sist hämta stegen och ovikt klättra mot öppningen som luckan dolt. Nästan ofattbart ovikt. Efter ungefär 2 timmar kunde han till slut få kroppen igenom öppningen och fann sig till slut på en vind där säkerhetspolisen hade sitt kontor. Stopp där. Röt den i korus och drog samfällt ut skrivbordslådorna. Där hållslagare och pappersvikter dvaldes, jag ger mig. Köttaren Björn överdrivet ynkligt och tillade, vad gör ni här? Halvbefälsson i Potemkin svarade med sällan skådad pondus att här försiggick spaning mot misstänkta element. Ett nere i köket överhettat kylskåp var egentligen en mycket avancerad mojäng som både filmade och poppade popcorn. Medan en dvärg spelade banjo i vad, som ögonskenligen var frysfacket, vi har övervakat burkfustscen i förmiddags. Hon planerar en kupp mot ingen mindre än Heinz Flaschenbrüchs imposanta sommarslott. Följderna skulle bli ett hårt slag mot hela staden eftersom repressalier och slikt främst skulle drabba säkerhetspolismästaren själv, vilket i och för sig inte innebar någon större förlust när det skedde sist. Detta oaktat ligger det i allas intresse att undvika fullskaligt gängkrig mellan oss och dem. Armbjörn, övertygad om polisens galenskap, försökte försynt smyga undan ner genom hålet igen, men stoppades av underkonstapel Filiokus. Det är nog bäst att du istället sätter dig vid skrivbordet och tar den hemliga diktamen på Potemkins utläggning. Vid det här laget hade halvbefälet intagit en del av rummet, som redan från början var ockuperat av säkerhetspoliserna själva, men sådan var Potemkins natur. Armbjörn satte sig och väntade medan Sonny skrek något om kantar eller och invaderade rummets bortre del och därefter utropade sig till första av det dramiga hörnet. På nedervåningen försökte Jaroslav hänga med i grevinans utläggning om larmsystem och bultsaxar. När han plötsligt såg en liten såg sticka fram genom en liten öppning i taket och med en sågande rörelse mot sols expandera öppningen tills den blev ett medelstort hål, lagom för kameralinser av teleskoptyp, vad är det där? Undrade han högljutt och pekade med en servettvikt, som en fyrdimensionell fyrbok. Grevinan vred hastigt på huvudet, drog sin bazooka och spanade åt det håll Jaroslav pekade. Hon beordrade lillen Gangsterholm att undersöka saken och tog Jaroslav med sig till källarvåningen. Här är vi säkra för väggarnas rum, konstaterade hon och skrockade ondsint. Bakom henne skymtade en järnjungfru i frigolit och en barockt stor sedelpress som frustande spydde ut violetta papperslappar med grevinans porträtt jämte talet 100 och en bisarr krumelur som möjligen föreställde en skärmbild eller kanske en morakniv. Detta är mitt livsverk. mös hon nöjt och gav Jaroslav en högfärdig blick. Jaroslav sneglade oroligt på den allt mer obalanserade burkfuts och tänkte att det nog var bäst att säga något uppbyggligt om vikten av lilla sedlar nu för tiden, men ångrade sig genast och utbrast istället indignerad: nej, nu får det vara nog med galenskaperna. Burkfuts tittade ömsint på Jaroslav: min bäste Trabunov, det är av yttersta vikt att ni genast inlemmar er i ledet av lismande jasägare och gör er del i arbetet. Hon pekade på en av de lilla sedlarna. Jag ser ut som ett Picasso-porträtt. Pappret har en bisarr färg. Texturen är som bakplåtspapper. Valutan kallas plåtnik. Värdelöst. Jaroslav fingrade på ett 100-plåtnikssedelns glatta yta och ponerade att man nog skulle kunna vika den till en 20-plåtnikssedel, varefter han visslandes töderglammeplung gjorde sammanlunda: vad vill du att jag gör då? Bristade han sig att säga. Grevinan fnös: du är pappersförfalskare. Jag är sedelförfalskare. Förfalska pappret i mina sedlar, eller dö. Jaroslav insåg situationens påtagliga katastrofpotential och tänkte precis meddela att hans pappersförfalskartalanger vid understeg hans pappersvikningsdittom, men greps av självbevarelsedrift i sista stund och sade istället: ja, jag är med. Burkfuss log och nickade. Bra. Om 2 timmar vill jag ha sedlar för 5 miljoner burkfass. Ett ypperligt namn för valutan i det rike, där jag kommer i upphöjd despotism igen mäktigt styra och ställa. Hon brast ut i maniskt skrat och gick ut. Jaroslav ren sig i håret. Hur skulle han klara sig helskinnad ur det här dunderbent, satte nyckeln i låset med Heinz i hälarna? Hur kan du vara så dum att du slösar en förmögenhet på spekulationer i en aktie som går dåligt? Kverulerade Heinz, medan Dunderbent mödosamt yrkade sin egen ytterdörr. Hur kunde jag veta att den skulle gå så dåligt? Beklagade sig Dunderbent och bröt av nyckeln med ett snöp. Vi tar fönsterväggen, bestämde han snabbt och grep en tegelsten, för ändamålet att krossa rutan i bortre gavlen, in till köket, när plötsligt dörren öppnades och Helmut Grossens trumps kom ut smygandes med ett kubet i ena handen och en tegelsten i den andra. Han stannade in vid grinden och plockade lite glassplitter ur sina blodiga nävar, så där ja. Nu ligger Flaschenbürs spytt till. Grevinan Burkfust kommer att belöna mig rikligt. Polisirener i fjärran fick honom att skyndsamt hasta över gatan och slänga sig på Trians spårvagn. Efter att den försvunnit bakom statyn över general Svinis ses kom stadens församlade poliskår sladdande runt hörnet och kolliderade i en stor fet hög framför Dunderbents lilla radhus. Vad nu? Utbrast Dunderbent halvvägs in genom fönstret. Knappt hade han sagt det innan en konstapel grep tag i honom och tvingade in honom i en polisbil. 2 andra konstaplar arresterade Heinz, som förvånat tvingades in i en limousin, champagne. Frågade en bikiniklädd blondin på lädersoffan och räckte fram ett tungt kristallglas bredfyllt med en bubblande vätska. Tack, svarade pappersförfalskaren Trobonod och vände sig mot Heinz med glaset i näven. Min herre, betrakta er som frigiven. Burkfust ska du inte vara orolig för. Henne ska vi ta hand om. Burkfust, vad har jag med henne att göra? Kvad Heinz, käringen lovade mig en ciljon burkfass om jag förfalskade hennes pengar. Tillfånga tog dig samt stal något. Men käringjävlen anställde någon klåpare till pappersvikare istället och blåste mig på pengarna. Nu ska hon dö. Heinz funderade. Han hade träffat Burkfust förut och varje gång hade hon frågat honom om han inte tyckte att hans diamantförfalskarfärdigheter kunde passa bra ihop med hennes sedelförfalskarditon. Men han hade varje gång förklarat att han var en hederlig tjuv som inte hänförlåt olaglig verksamhet, vilket tydligen inte gällde i alla lägen. Men uppenbarligen hade inte tanten träffat honom vid rätt tillfällen särskilt många gånger och hade därför fått den felaktiga uppfattningen att han var en slem typ med tvivelaktig bakgrund. Var finns hon då? Spånade han vidare. Hon har byggt upp sitt förfalskningsimperium upp på högfjällshotellet i Valdepockner. Vi måste skynda oss. Han knackade på förarutan. James, vänligen trampa pedalen genom bildolvet. Innan klockan 3. Nu, alltså. Jag mest tittade på några klockan, som var kvart över fyra. Ja, herrn. Genast, herrn. Resonerade James och vred om vid nyckeln i tändningslåset med en öronbedövande explosion. Medan han svävade över sitt söndersprängda kvarter långt upp bland molnen, kom Haynes att tänka på den skugga han hade sett genom köksfönstret när han och Dunderbänkt just sprang runt husets gavel. Knappt hade han tänkt på den innan han från sitt fågelperspektiv fick pinsamt klart för sig vem skuggan varit, Helmut. Kött han med gravitationen nafsandes i baken och försökte lära sig flyga. Och förtrutet flaxande landade han lika fullt obekvämt på näsan in vid en väggkorsning, aj. Helmut fnittrade förtjust när han steg av spårvagnen och kände marken skaka under sina stövelbeklädda fossingar samt trumhinnorna vibrera vid den explosion som syntes riva kvarteret han lämnat i 2 miljoner små brinnande betongbitar. Skyndsamt satte han fart mot tågstationen med sin biljett till Waldepockner. Snart skulle allt vara hans. Snart var han ensam ägare till hela Heins verksamhet och kanske också grevinnan, om han behärskade vin- och räkrutinen, som får dem dagspunkt. Heins nuggade näsan frenetiskt, men det hjälpte inte mot smetan ett krosskadat ansikte innebär. Han tittade på vägskylten, vilket var texten, maxvikt 32T, och drog sig till minnes badrumsvågens lite modestare, maxvikt 210kg, som han förstött eftersom han avskydde skyltar. Även denna skylt gick ett obligt öde till mötes när Haynes slet upp den ur väggrenen med en liten grävmaskin och knäckte stången över vänsterbenet och under högerarmen, samtidigt. I fjärran skymtade han Eslöv. En järnvägsräl släppte söderut, trodde han, eller åtminstone mot den fjälltopp som låg bakom Eslövs mustiga skylinne. Tjoffandet från nedfallande limousinrester blandades med det från det annalkande godståg som sävligt stretade upp mot Waldepockner. För att stoppa tåget placerade han sig kavat på en syl, med fötterna ihopsurade över rälsen. På en banderollstor, som en mindre lada hade han skrivit, stanna. Men tyvärr glömt hemma. Just som tåget kom och han lagt sig hörde han någon som var i färd med att korsa spåret säga något på tyska och plötsligt sköt eldklot ut och sedan in igen. Mannen var någon slags tysk pyrotekniker, antog Haynes innan han svimmade. Den uppföljande konsekvensen av hans tilltag blev att tåget stannade vid stationen alldeles innan den plats där Haynes positionerat sin likamen punkt tågmästare Fröpling gick fram och åter längs perrongen. Tåget som enligt vad tidtabellen utlovade skulle kommit 12 dagar tidigare stod nu och pustade ut vid stationen. Dess avgång verkade dock stå i paritet med dess ankomst eftersom lokföraren hade lämnat loket och hade tagit in på järnvägshotellet. Dessutom låg det något och skräpade på spåret. Han släntrade över till loket för att se efter. Och synen av den tyske förbränningsexperten och Haynes, framfotbunden, fick honom att reflexmässigt vifta med stinspadden och febrilt försöka kalla till sig över stationshusmästaren. Denne, NHLC, C. Rosignol, kom motvilligt lufsande. I handen höll han en halvveten styck detalj av get. Halvvägs till loket snavade han och tappade balansen så till den grad att han tvingades ta tag i stinsen, unga Helmer Klein. Denne föll så i sin tur rakt på spårväxlingsbacken, som satt tokigt placerad mitt på spåret. Innan någon visste ordet av hade det tidigare stillastående tågsättet börjat rulla framåt och nu, i sakta mak, men ändå. Förarlöst styrde det in sin väg mot Haynes, som under tiden lyckats stugga sig genom repen och nu sprang bort i riktning mot fjällhotellet. Tåget följde efter honom. Det verkade leva sitt eget liv, eller åtminstone röra på sig. Skräckslagen tittade Helmut ut genom sitt kupéfönster. Lokföraren stod kvar på perrongen medan hans tåg långsamt tuffade bort längs spåret. Viftande med en kvarglömd tredje klassbiljett stod där även Gottlieb Liebgott, den kände amatöralpinisten, som klivit av för tidigt. I fjärran kunde tåget ses och höras försvinna i riktning mot högfjällshotellet i Waldepockner, värdant. Viskade Gottlieb medan han i mjög låg. Gottlieb var endast en och 19 i strumplästen. Utan strumpor var han däremot 2 och 40. För att se bättre stod han därför nu barfota och spanade efter det bort visserligen det ekipaget, men utan att se det troliga i situationen, nämligen kopplingen till en skojig insändare i Düsseldorfs Allehanda sistligna torsdag. Ovetandes därom, men likväl en källa till förnöjelse, barfota som i färdskor, snöt sig tågmästare Fröpling i sin slips, drog upp kalsongerna och begav sig österut. Händelsevis åt samma håll som både slipsen och tåget var på väg, vilket gladde honom. Tidigare hade slipsen stundom plägat ta bussen istället, medan han själv blev kvar. Men denna gång var han alltså bättre lottad. Vinden smekte hans flint, medan han kavatjogade och körde nästa flen. Efter det ivägtuffande tågsättet. Han nuggade händerna och fnös förnöjt. Kvar på perrongen stod en liten portfölj med lågkvalitativt kodlås. Som gammal kassaskåpsspringare tyckte dess ägare att det nog räckte, eftersom det ändå var en smal sak att öppna väskan med en rejäl bomb. Fröpling tog väskan i förvar för skojs skull. Men innan han hann få så himla roligt rusade en björn in och viftade med en automatkarbin, ge hit väskan. Röt han och firade av en raket han hade applicerat bakåtvänd på karbinen. Vapnet flög ur händerna och försvann ut genom det öppna stationsfönstret. Med spänstig indignans satte en björn efter det illusiva körkärnet, något som visade sig vara en övermäktig uppgift då det steg till väders och försvann bakom en luftballong från Sala Vins Salad och Sala Sigtsein. Kvar på marken fäktade en björn vildsint med armarna för att, i den händelse vapnet skulle återvända, kunna träffa det med handen sin sida och avfyra det. Osannolikt nog hände det, men istället för att lossa av salvan mot tågmästare Fröpling, träffades en av luftballongens resenärer i vänstra skinkan, vilket föranledde till vändandet av den andra, mer till höger sittande ända lyktshalvan, vilken även den träffades, aj. Rötägaren släppte luften ur ballongen och hoppade ur gondolen från 40 meters höjdpunkt. Helmut Grossens Trump satte sig till doms över andra och teaterchefen började bli avsevärt mer än lovligt trött på det. Han betraktade surmulet sin upproriska, inte en anställd privatdetektiv med uppgiven min. Låt mig erbjuda dig 10 000 mark i utbyte mot dina tjänster, väste han under sin tunga filtkåpa. Ja, låt gå. Svarade den numera anställde detektiven Helmut, som genast tog livet av någon för halva priset. Det blir roligt, det här. Teaterchefen verkade nöjd med avtalet men han inte mer än grymta något om den saken innan Helmut halade upp sin enorma revolver, snurrade på kammaren och sprang ut, nu jävlar. Hördes han hojta i höjd med vattenförvaringskalebaskottan. Med långa kliv fortsatte han nedför den gränd där strax dessförinnan den feja Heinz hade följt, med ont i syn, och svängde vänster vid en slumpmässigt utvald position. Samtidigt låg Dunderbent gömd under polisbilens säte, medan splittret från limousinen ringnade ner i grannskapet. Poliserna tog sina tjänsteparaplyer och stöttade ut för att säkra eventuella spår. Dunderbent kröp fram ur gömslet. Med ett gem pillrade han igång startmotorn och tog raten mellan tänderna, trampade lite slumpmässigt på pedalerna, av någon anledning hela tiden koppling broms gas 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 koppling gas koppling broms, snabbare och snabbare, ända tills han kom ut på vägen. Han styrde kosan någonstans, tills han kom till sandsidan och tramade gasen i botten. Vinden ven vilsamt kring ekipagets smäckra former, medan Dunderbent försökte lista ut åt vilket håll Heinz hade sprungit. En svag doft av surkol och förfallskade diamanter ledde honom mot järnvägstationen, och med sina sista krafter lyckades han styra ner på spåret av hav. Otroligt nog ungefär samtidigt, som 17-tåget mot bad gästein brorsan der salfsein ofga bevisslande stonkade in mot perrongen. I sista momangen kastade sig lokföraren åt höger, medan tåget fortsatte rakt fram. Ut från en liten stuga in vid spåret sprintade plötsligt en mycket kort man med väldigt stora skor. I sista stund slet han av sig skorna, kastade dem så att säga, och studsade virilt upp på spåret och fattade på sto. Med ett ljudligt splatt. Mosades han mellan tågsättets malande järnhjul, och sekunden senare gick Dunderbent samma öde till mötes. Tåget försvann i fjärran med polisbilens skrottrester slängande och hängande i fronten. Helmut gläntade försiktigt på dörren till den byggnad utanför vilken han hamnat. Det var inte lätt, eftersom den var reglad, men gelatinplankorna gav efterhand vika för hans grävande små prinskorvar till fingrar och möjliggjorde för honom att kliva in i. Han borstade av skorna, ytterrocken, strumporna och glasögonen och hängde upp allt som hans.